har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
God jul, god fortsättning, gott nytt år. Året lider mot sitt slut och jag, som heter Mårten Andersson, sitter som alltid med min kollega Gunnar Harrius. Och vi har ett litet specialavsnitt.
Ja, vad heter podden som du spelar in just nu?
De kallar oss Krypto och specialavsnittet handlar då om att summera det gångna året.
Ja, och tack och lov så ska vi inte göra det här ensamma. Hur hade det sett ut?
Det hade inte blivit lika bra som om vi inte hade haft två gäster.
Ja, vill du, det här är väl ingenting att hålla på. Utan vi tycker bara liksom från julefriden rätt in i det här.
Ja, för att vad kan då passa bättre såklart än att göra den här sammanfattningen av kryptoåret 2021 med våra två orakel. För första gången i den här studion tillsammans, välkomna hit Anna Svan och Vahid Tosi!
Tackar, tackar!
Tack så mycket!
Hur mår ni?
Men fantastiskt bra idag, höll jag på att säga. Men sen kom jag på att det ser lite mörkt ut på vår kära kryptomarknad. Så vi sa att vi klär oss i svart här idag för att, ja, förutom du då.
Ja, jag är alltid färgglad.
Och tre knappar upp efter en skit oavsett väder.
Nej, sorry. Oj, jag glömde. Borde vara fyra.
Fyra knappar i minus tre, det är perfekt. Ja. Men okej, okay, så, och Vahid, hur är feelingen?
Bra, jag mår strålande. Vi är typ förbi den mörkaste tiden på året och nu är det bara ljust. Och ungefär så ser jag också på kryptomarknaden, så att jag är positiv.
Det vi tänker då, det är att vi lägger upp det så här, att vi har ett antal ämnen, rubriker om man så vill, som vi läser ut och så får ni helt enkelt reagera, spekulera, ja, vara det ni är bäst på, nämligen orakel, och kommentera på det vi tar upp. Och sen så kommer det säkert såklart bli massa följdfrågor och annat. Och så ska väl, vi tycker ändå kanske åtminstone få välja ut också, du och jag, det viktigaste på kryptoåret 2021.
Man kan väl säga att jag redan har gjort lite av ett urval i och med att jag har skrivit de här rubrikerna och sen har ju du kommit med input och sådär också. Men vi kan väl börja med den första. Det här är kanske den bredaste av alla rubriker, men 2021, året krypto blev mainstream på riktigt, frågetecken. Jag tänker att det har gått från så någonting jätteobskyrt till nyhetsinslag i Rapport och förbudsuppmaningar i Dagens Nyheter, och att krypto har fått mer uppmärksamhet i år än någonsin förr. Men är det så nu på riktigt att det liksom kliver alltså, in i finrummet och mainstreamen?
Alltså det är ju mer mainstream nu än vad det var för ett år sedan. Men det är ju fortfarande så att kanske inte majoriteten svenskar, eller majoriteten svenskar, framförallt fortfarande Ingves då, som kallar det för frimärken, tror att krypto är bitcoin för det första, det enda som existerar. Och det håller man bara på med om man är knarkare, håller på med trafficking eller finansierar terrorism. Och det här, jag har ju pratat om det här tidigare, men jag tror att det är sammankopplat till att vi i Sverige har haft ganska låg inflation, men nu drar ju faktiskt den iväg. Så jag twittrade faktiskt i morse och skrev, jag undrar om att Sverige får högre inflation nu också kommer leda till att svenskar generellt slutar se krypto/bitcoin som något farligt, olagligt, hemskt och som sagt trafficking, knark och terrorism.
Jag tror också att i år var det året som många lite grann, de skakades om början på året i februari när liksom, vad vi anser är världens smartaste man, mannen som ska ta oss till liksom Mars, går ut och säger att vi har köpt 1,5 miljard dollar worth of bitcoin. Då tror jag många där ute tänker så här, aj, okej. Okay. om han ändå är på det, kan jag då ha min default-inställning att det här är för knarkare och så vidare? Vadå, ska Tesla bli någon stor DHL-knarkkartell? Eller liksom, vad ska de ha massa bitcoin till? Jag tror att om du var mellanchef på ditt jobb och hade den här inställningen att det är vad det är, så tror jag att någonstans blev det svårt att helt plötsligt argumentera mot Elon Musk och hans beslut. Då blev det så här, jag är ett får. Jag har följt hela livet, men nu säger min herde att det här är bra, och då börjar jag följa det han säger. Så jag tror att många bara helt enkelt liksom ändrade inställning. Alltså både liksom mellanchefer, men också banker och stora institutioner där ute, bara vi måste ändra det. Jag tror att det satte liksom lite tonen i början på året.
Mm. Samtidigt som ju Elon Musk, som du pratar om, det är ju en ganska så, vad ska man säga, folk har olika åsikter om den mannen, och alla är ju inte positiva. Jag tror att också, om man ska vara helt ärlig, så tror jag att den typen av saker som han gjorde också har avskräckt ganska många från krypto också.
Ja, för då ska man väl också komma ihåg att det inte bara så att Tesla köpte bitcoin, han gick ju också och sa att Doge skulle bli en officiell valuta på mars.
Men alltså Elon Musk är ju ganska fluktuerande. Han får ju bitcoin att framstå som en stablecoin. Liksom. En väldigt, väldigt volatil man, så att säga. Så att absolut.
Volatil personlighet, ja.
Exakt.
Men det är också det året då, alltså kanske en av de största grejerna ändå händer. All respekt till det Elon Musk gick ut och sa, och hur stor han är hos gemene man. Men sen har vi också för första gången ett land då, El Salvador, som inför bitcoin som nationell valuta.
Mm.
Det är väl också något mått av mainstream adoption, eller?
Hur mainstream är El Salvador, tycker du?
Kanske inte jättemycket, men det är ju ett tydligt steg i en...
Alltså jag skulle säga att även om det var ett viktigt signalvärde, så tycker jag att borgmästaren i New York och Miami nu på senare tid har att det är ännu viktigare signaler i att de vill ha betalt några månadslöner i bitcoin. Det tycker jag är faktiskt viktigare än El Salvador, för att El Salvador var ett så pass troubled land som det var, så att de var tvungna att göra någon typ av monetärt skifte. Sen om det är liksom det första av flera länder på led som kommer göra samma sak, säkert. Men jag tror ändå att... oklart liksom om fler länder kommer ställa om till bitcoin som den officiella valutan, men det är väldigt, väldigt intressant att se liksom hur politiker väljer, som ändå ska representera ett land och därmed också en valuta, och då i världens starkaste ekonomi väljer att välja bort sin valuta till förmån för bitcoin.
Verkligen. Om jag får vara den tråkiga i rummet en gång till, som jag var mot Elon Musk nyss, så jag ser en viss risk, eller risk, det finns en viss möjlighet skulle jag säga, att hela El Salvador-projektet faktiskt, vad ska man säga, skjuter bitcoin lite i sank, för att det förknippas med en, som du sa, en instabil stat och en president som många beskriver som en diktator och gjort saker som jag tror att alla i det här rummet tycker inte är så softa. Om det blir så en trend att så här, nu är det här någonting som diktatorer håller på med, nu är diktator, det första jag gör är att jag liksom implementerar bitcoin för att inte utesluta så ut så olika bankbetalningssystem, så kan det vara jävligt dåligt för bitcoin.
Men jag håller med, och jag tycker, precis som jag sa innan, jag tror absolut inte att El Salvador har varit en nödvändigtvis positiv signal, utan jag tror snarare då att borgmästarna i USA har varit definitivt mer positiv.
Vad tänker vi då kring det som kanske intresserar alla allra mest, nämligen priset på bitcoin? Är ni besvikna eller blev det som ni hade trott? Jag kommer inte ihåg vad ni gissade. Ni har ju fått gissa som alla andra i den här podden under året som har gått. Vad säger vi om priset?
Vi kan bara summera lite och säga att det har gått från 28 000 knappt dollar 1 januari till idag är det den 15 december och den är väl strax under 50 000. Och det låter ju som att det har varit en stabil och liksom så tuffa på uppgång. Det har ju varit fler upp- och nedgångar och krascher än vad någon har kunnat räkna till, tror jag. Men det har ju varit ett jävla år för priset.
Absolut inte besviken. Överhuvudtaget. Jag menar, priset står ju nästan 100% högre än vad det gjorde i början på året. Och den prisuppgången börjades ju typ slutet av september året innan. Jag skulle istället säga att det har varit förvånansvärt stabilt på nedsidan faktiskt. För jag menar, om man jämför den här cykeln med den som var liksom retail-driven 2017, så tycker jag att... vi ser definitivt mycket, mycket mer motstånd liksom, på ganska viktiga nivåer som till exempel 40 och 50 000 än vad jag faktiskt hade förväntat mig. Och det har ju definitivt att göra med att det är institutioner som har drivit på den här prisutvecklingen. Så när priset droppar så ser de det som en chans att köpa mer helt enkelt. Så att, positivt förvånad, absolut inte besviken, tycker att det här... känns som att det målar ut en väldigt ljus framtid för priset framgent. Det betyder dock inte att priset nödvändigtvis kommer liksom 3, 4 eller 5 dubblas under nästa år. Det är liksom inte det betyder.
Nej. Men... det är kul så, den här 50-procentiga droppen i juni. Förvånansvärt stabilt.
Ja, det var, men det var den stora droppen till 29. Ja. Men annars så har det väl legat där som du säger. Det är ganska fina motstånd runt 40-50.
Sen maj så har vi haft en sidledsmarknad. Det har inte hänt så mycket. Det har varit, eller så här, ja, det har varit upp 20-30% och ner 20-30%. Men det, priset är, har rört sig sidleds hela andra halvan av året, skulle jag säga. Så som, och om man tittar på hur det har rört sig, så har det rört sig från, alltså, från retail till hodlers. Så att de erfarna har bara ackumulerat folks coins under den här perioden. Så vi hade en, vad man kallar en capitulation phase i maj, juni, juli. Där retail bara sålde tillbaka sina coins till...
Retail är alltså vanliga människor, kan man
vanliga
säga.
Människor, ja. Precis. Som säljer tillbaka till institutioner och till de som kanske var med i 2017-2018. Och nu börjar vi se liksom en rekordhög nivå av hodlers. Folk som har haft coins mer än 160 dagar. Det börjar bli liksom stabilt. Vi börjar få tydlig, liksom, tydlig support runt... Ja, men just nu är det väl runt 45-47 kanske. Så att jag skulle säga att det är ett fantastiskt år. Alltså, sure, vi är upp 100%. Det är tråkigt för bitcoin. Men, men det är ganska bra i övriga tillgångsklasser. Men, sen är det klart, riskjusterat så kan man...
Om man får se det från perspektivet att det året som bitcoin har gått ner, så är en uppgång på 100% fantastisk.
Ja, exakt.
Nej, men jag tänker lite olika saker här, bara för att sammanfatta det här med priset. Nummer ett är ju att om det nu är så många institutioner, eller om, det är det ju, institutioner och stora företag som går in i allt som har med krypto att göra, oavsett om det är Ethereum eller Bitcoin, eller de går in i Metaverse och de olika samarbeten, och DeFi exploderat ännu mer än vad det gjorde förra året. Men varför borde inte det liksom, och det, vad vi sa i ett avsnitt nyligen, 90% av alla Bitcoin har nu minats.
Mm.
Borde inte priset ha stuckit mycket mer? Borde inte den här plan B, nu kanske han har fått lite för mycket uppmärksamhet, men han satte ju sina prognoser alltså på, nästan på öret. Och sen så kom inte den här, det man är van vid från bull markets 2013-2017, den här pang, 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 där det bara sticker och folk börjar prata om snart får vi se 10 000 dollars candles daily. Är det logiskt att det inte hände? Eller varför händer det inte? Det är min första fråga. Och utifrån att det är så många som har gått in i det, borde inte det reflektera på ett högre pris?
Alltså, nu måste jag också titta på det totala, på totala market cap för bitcoin. Nu är det väl strax under $1 trillion igen. Men det är fortfarande liksom, det är ett ganska stort market cap. Och då är det klart att det blir lite svårare för priset att dra liksom 20-30-40% liksom på månadsbasis. Så man ska också komma ihåg att ju större det här bitcoin-djuret blir, desto mindre sannolikt är det att det kommer vara kraftigt volatilt på uppsidan. Och för andra, vad girig du är.
Okej.
Okay. Avsnitt 38 landar insikten.
Nej, men jag hör dig. Jag tänker bara att det borde vara, ju fler som köper, desto färre coins i omlopp. Och då tänker jag att kursen borde gå upp.
Jag tror att det är många som handlar också. För det är inte bara så att folk köper och hodlar, utan folk handlar ju ganska frisk. Liksom. Men precis som du säger nu är antalet hodlers ganska högt.
Mm. Jag tror också faktiskt där vi befinner oss idag versus kanske 2017-2018, så ser jag marknaden helt annorlunda ut. Alltså jag tror också att... Förra gången 2017-18 december, då är vi där vi är idag. Vi är ungefär 18 månader efter en halving. alltså där bitcoin issuance har halverats. Så jag tror att folk har lite PTSD från den tiden, och jag tror att det lever kvar att vi befinner oss ungefär där vi befann oss då borde marknaden reagera på det här viset. Men det som inte fanns då är de ETF:erna som finns idag. Exchanges var inte lika stora då. De produkterna du kunde få exponering mot var betydligt färre. Så att det var mycket mer, vad ska man säga, en omogen marknad. Nu börjar det likna sig mer än, och det här får du gärna utveckla på, Anna, men mer vad liksom andra stora trillion dollar asset classes är.
Mm. Exakt, det vill jag också. Tidigare så har ju krypto generellt varit en tillgångsklass som har väldigt låg korrelation till traditionella marknader. Men ju högre massadoption det blir, så blir det också, skapar också en större korrelation till andra marknader. Så tidigare så har vi kunnat se liksom totala krascher liksom på vanliga finansiella marknader, men det har liksom inte, det har inte rört krypto egentligen. Men nu när vi ser liksom institutionellt kapital och mer liksom risk-on-kapital, inte bara liksom från kryptofolk, så kommer de här marknaderna också röra sig mer i takt med marknaden. Och det är därför som vi ser nu, liksom, när Nasdaq faller så faller krypto. Samma sak med om S&P. Och det beror egentligen på att det är liksom ett risk-on och ett risk-off-mindset. Så att man ska också komma ihåg att ju större krypto har blivit, desto mer sammankopplat blir det med, eller till traditionella marknader.
Det jag hör i det där är ju, det är superintressant som softa när du pratar. Det här året kanske man inte ska se så mycket som, alltså det är också en av grejerna du skrev, Gunnar, är vi för prisfokuserade och sådär. Man kanske, det här kanske är det stora mognadsåret. Mm. Egentligen. Och att liksom, det är ett superbra år utifrån det, men det kanske inte avspeglar sig liksom i kursen. Sen är det ju, är man på Twitter, är man på YouTube, det enda folk fucking gör är ju så här håsar, och liksom även alla gäster vi har haft, det är många som har varit över 100 000 dollar, det är 500 000 dollar, så det är lätt att inte bli riktigt fartblind. Jag skulle inte vilja säga att jag är girig.
Framförallt det.
Vit man kränkt.
Ja, det här var inte okej, okay, Sanna.
Men jag skulle faktiskt vilja gå tillbaks till början på året igen.
Ja.
Får man göra det?
Ja, varför inte?
Och NFT-er.
Mm. Visst. Det är en sån rubrik vi tänkte prata om. Det vill bara hugga i. Det har väl varit något sånt genombrottsår för NFT-er. Jag tror inte skitmånga hade hört den förkortningen 1 januari 2021.
Det kan till och med också i vissa städer eller länder ryktas det om att det har varit årets julklapp. Till och med. Ja,
är det så?
NFTs.
Ja,
det är progressivt. Är det tydligen liksom, det säljs på bra. Eller, men nu är det ju här efter jul. Men förlåt.
Ja, alltså i mars så såldes det den här First 5000 Days gjort av den här Beeple för 69 miljoner dollar av ett kollektiv köptes det. Jag tycker att
Det var för billigt.
Nej, men helt ärligt så det var inte jättedyrt om man slår ut, alltså han har ju sålt individuella verk för flera miljoner dollar, så då köper hans 5000 days för 69 miljoner dollar, det ger ett liksom ett snittvärde på 14-15000 dollar. Så det är faktiskt inte jättedyrt. Och om du skulle stycka upp dem och sälja dem individuellt skulle du lätt kunna sälja. Jag hade köpt ett, förutsatt att jag haft de pengarna, så hade jag köpt en NFT av Beeple för 15000 dollar. Det hade varit det bästa.
4998 days. Man började gå dåligt på marknaden. Man säljer 1600 days.
Nej, men alltså, du kan tänka dig i Metaverse hur mycket han kommer kunna hyra ut dem där. Så jag tycker när det började liksom, när det hände, då kändes som att så här, västvärlden vaknade upp till krypto. För att jag menar, i Sverige så behöver vi inte bitcoin, har vi tänkt hela tiden. För vi har ingen inflation, vi har banker vi litar på. Vi kan swisha pengar ganska enkelt till varandra. Men helt plötsligt så kommer det en grej som har ett HBR som är NFT som kan påvisa hur kultiverad jag är online. Och då måste jag helt plötsligt börja interagera med blockchain. Vilket blir att säga, oj, okej, nu måste jag börja förstå vad det här är. Så tidigare kunde jag bara skriva av det och säga, det där är bitcoin, det där är för knarkare och så vidare. Men nu behöver jag förstå det. Så jag tror att
NFT... Det är för knarkare och kondissörer.
Exakt, knarkare, kondissörer och kartellledare. Liksom.
Exakt.
Så jag tror faktiskt att NFT är liksom the big Trojan horse.
Mm, det är ju ett stort insteg. Liksom. Det är det som man sa att cigaretter var för heroin.
Ja, liksom, men, exakt. Jag tror det, för att helt ärligt, den dagen du har en wallet där du kan hålla din NFT, då kommer det vara så här, okej, men nu har jag alltså köpt en NFT, eller jag har en NFT, varför ska jag växla tillbaks mina kronor, eller mina ETH, eller vad jag håller dem i, till kronor? Varför kan jag inte direkt bara handla med ETH? Så jag tror att NFT är the big Trojan horse för the Western world.
Hur ser ni på bubbelrisken kring NFT? För jag måste säga att ju mer jag läser om hur otroligt många projekt det är som sticker till såna fruktansvärda nivåer rent som man ska säga, dollarmässigt eller ETH-mässigt, att det känns som att det är väldigt, väldigt, väldigt många som är inne i många NFT-projekt enbart för att kunna sälja vidare dyrare, och de som köper det bara dyrare för att kunna sälja vidare ännu dyrare. Klassisk bubbel liksom tänk kring väldigt många av projekten. Jag är rejält orolig för att många kommer förlora ganska mycket pengar. Det kommer smälla på många sådana NFT-marknader.
På många, absolut. Och jag tror att om man för första gången startar en wallet för att sitta och trada NFTs, don't. Jag tror att det är ganska high risk business faktiskt. Alltså jag tycker det är svårt, för jag tror att det absolut kommer finnas många som behåller sitt värde och kanske också stiger i värde. Det är klart att det inte kommer vara kanske samma som idag, och jag tror absolut inte att man ska köpa en NFT bara för att den är billig och tro att du ska kunna växla den till ett högre pris senare.
Nej.
Men
sitter ni två och säger här att mina pentroll på Solana inte kommer att generera pengar?
Jo, det är klart att det.
Just dem, Mårten.
Men du
just
valde dem. Ja. Nej, men vadå, jag sitter också med så här Pixar Wizards och någon Pixar Dragon som hör ihop, men det är mest liksom för att man tycker att det är lite kul att ha dem där.
Ja, absolut.
Jag har inte köpt dem där för att jag tänker att jag ska sälja dem där för 69 miljoner dollar. Men skulle jag få det budet, då kanske jag skulle överväga att sälja.
Men jag tror NFT, det 2022 kommer vara det året folk förstår att NFT är lite...
Det är annat än JPEGs också.
Exakt,
kanske.
Exakt. Ja. Där du behöver NFT för att göra någonting mer än bara liksom hålla någonting, ska jag säga.
Alltså det absolut tydligaste exemplet för mig i alla fall när det gäller NFTs, för att verkligen förstå det, och att det inte bara är konst eller JPEG som går att högerklicka och spara, är ju wearables. Mm. Som ju, alltså, kommer att explodera och redan håller på. Alltså ha på dig kläder. Oavsett om du är i en miljö där du dejtar någon eller du går på ett möte, så kommer du vilja vara snygg. Och då är det digitala kläder, NFTs, som du kommer ha på dig.
Ja, men jag tänker att vi ska röra oss bort från 2021 och in i 2022. Där var en prediction då, liksom NFT som mer än JPEG, som sak som kommer hända 2022. Vad ser ni mer? Vad ser oraklerna i sina spåkulor inför nästa år?
Nästa år tror jag kommer vara relativt lugnt och kanske påminna lite om hur det har sett ut egentligen sen maj nu. Så ganska sidledes, men sidledes betyder också att det kan gå 10-20% på upp- och nyhetssidan. Men jag tror att vi egentligen ska till nästa halvering innan priset kommer dra upp på riktigt igen.
Kan vi bara förklara när den är och vad det betyder?
Så ungefär vart fjärde år, som det var 2020, så blir det typ 2024. Lite mindre än fyra år, tror jag.
Mm, men det är ungefär fyra år.
Ungefär fyra år. Så ungefär 2024. Så nu har vi ett sånt här mellanläge, precis som vi har haft egentligen sen toppen 2017. Skulle man kunna säga. Så jag tror att nu kommer vi tugga här, och jag tror att det här är ett liksom superbra tillfälle att ackumulera, så man kan ju månadsspara då om man vill komma igång på riktigt. Jag vet inte, jag ser, när jag säger att jag inte tror att nedsidan är jättestor, så betyder det fortfarande att priset absolut kan gå ner 20%, men det är inte jättestor nedsida om man tittar i den här typen av termer.
Mm. Och bara halvering är när man får hälften så mycket i belöning.
Exakt.
För att
Bitcoin miners får hälften så mycket av den belöning som de får idag, vilket gör att det kostar mer energi för dem att producera de här bitcoins.
Just det, och det här har historiskt sett påverkat priset ganska mycket.
Ja, men man ska också komma ihåg att det brukar ta ett halvår innan priset drar. För det är många som sitter och väntar på halveringen, tittar på priset samma dag som halveringen sker, och så händer ingenting och så blir man lite besviken. Men om man tittar historiskt, så har det tagit typ ett halvår innan priset faktiskt drar.
Jag lyssnade faktiskt på mitt delar av mitt avsnitt för att se hur mycket jag hade skämt ut mig själv med min projection året. Och i det så säger jag att jag inte tror att cykeln kommer vara över i december. Utan jag tror att vi mycket väl kan fortsätta in i mars, april. Och det vill jag hålla kvar vid. Att jag tror...
Och då när du säger cykel då så menar du bull markets cykel.
Exakt, så att jag tror inte att vi har sett toppen ännu. Jag tror inte 2022 kommer bli ett sidleds år. Jag tror att det kommer bli, jag tror inget jag vill slå vad om, men jag är ganska övertygad om att vi kommer gå förbi all time high som vi har haft, det vill säga $69,000. Kanske inte 69 miljoner dollar, men vi med i alla fall $69,000. Och jag tror det mycket beror på att strukturellt så är Bitcoin ett annat djur än vad det var vid förra cykeln. Och jag tror att mining rewards har mindre och mindre betydelse. Historiskt sett så var det enda sättet som coins kom ut på marknaden. Men idag så har du exchanges som genom transaktionsavgifter får bitcoins som de säljer ut. Du har ETF-er som du har exponering mot. Du har Grayscale som håller ganska mycket. Bara Grayscales alltså månatliga avsäljning motsvarar 4% av bitcoin mining försäljningen. Så att du har fler och fler produkter som kommer ut som liksom nollställer den här den här bitcoin mining fees. Så jag tror inte de cyklerna vi har haft kan vi inte titta tillbaks på samma sätt. Jag tror att vi kommer bara sakta men säkert gå upp mot högra hörnet. Det är det jag tror.
Du nämnde också, Wahid, jag vet inte vad du tänker om det, Anna, men jag vet inte om du håller fast för det fortfarande också, att du tror att cyklerna kommer suddas ut.
Ja.
Att det inte kommer vara så tydliga bull markets eller bear markets längre. Vad är era tankar kring det idag?
Alltså jag tror att med tanke, jag kan börja, i och med att det här är en marknad som korrelerar mer och mer med traditionella finansiella marknader och de går i cykler, så tror jag absolut att krypto kommer fortsätta gå i cykler, men att cyklerna i så fall blir längre. Om du tittar på priscykler på till exempel aktiemarknaden så rör de sig alltså mellan 7-12 år ungefär. Så jag tror att det kanske är det snarare än 4-årscykler som vi har sett historiskt.
Jag håller med. Jag tror att bitcoin-cyklerna är dock lite annorlunda, i alla fall där de har varit. Sen framåt vet jag, alltså en sak som påminnas, värt att påminnas är att bitcoin tradas 5 gånger mer än vanlig produkt. Alltså det är uppe dygnet runt, vilket gör att cyklerna blir, allting bara går mycket fortare med bitcoin. Alltså i och med att allting händer dygnet runt, året runt, spelar ingen roll om det är nyår eller julafton eller Hanukkah eller vad det nu är. Så att allting blir komprimerat på både gott och ont. Så att jag tror inte, absolut att det kommer att finnas cykler, men inte på det sättet som vi har haft dem tidigare. Det tror jag inte. Jag har svårt att se det.
Mårten, är det någonting som du ser i spåkulan 2022 som är så här, det här hoppas jag, vill jag, tror jag kommer hända?
Jag ska bli ännu girigare.
Förlåt, nu känner jag att jag kommer inte bli inbjuden 2022.
Jo, du kommer absolut inbjuden. Nej, men vad tänker jag kring 2022? Nästan så att jag ställer en motfråga. Så här, vad har jag lärt mig av 2021?
Ja.
Jag tror att jag måste... Jag predikar det här ofta till folk som inte är jag själv. Om tålamod. Men jag måste lära mig ännu mer tålamod. Och fortsätta skaffa mig ännu mer kunskap tack vare våra gäster i den här podden och andra vänner som kan krypto. Alltså, långsiktigt så är jag ju super bullish fortfarande. Jag tror bara att jag har fastnat lite grann i en liten besvikelse kring kanske att jag trodde att vi skulle mycket högre än vad vi kom. Men som sagt, det är en lärdom i sig. Och sen så tror jag, våga ta vinst någon gång ibland. Inte bara hodla sig genom allt, utan så här, fan, apropå att vara girig. När det låg på $69,000, jag är bitter över att jag inte ens fattade då att man skulle säga, nej, den ska ta 100,000. Idiot. Men så är det med det. Men det stora grejen måste ju vara 2021. Att podcasten De kallar oss krypto föds.
Ja... Ja, ni hade noll lyssnare i början av 2021.
Vad är det för årtal?
Precis, nu pratar vi prisutveckling. Ja. Alltså, åtminstone procentuell ökning.
Ja, herregud.
Nej, men det vill jag verkligen säga. Det är en ära att få göra den här podden tillsammans med dig, Gunnar.
Åh, detsamma. Tack.
Och redaktionen och er två, Anna Svan, Wahid Tosi och alla fantastiska gäster vill jag passa på att tacka som har varit med och gjort den här podden till vad den är. Och kanske allra mest då, alla ni som lyssnar, delar och recenserar som gör att fler och fler upptäcker.
Ja.
Så det är väl det, men 2022, ja, vi kämpar på.
Ja, men jag säger så här, om 2021 var NFT-året, institutionsåret och kanske
mognadsåret,
så är 2022 är bara DKK-året.
Mm. Ja. Jag måste också få lägga till att jag tror att 2022 är året då svenskar får smaka på inflation och kanske till och med priset på pingvinstänger höjs. Mm.
Jag tror ju nu,
är vi redo för det här?
Nu stänger jag bara en grej, men jag tror ju att regleringsåret 2022 kan bli en wake-up-call för mig.
Jag tror också 2022 handlar mycket om regleringar faktiskt. Ja. Eller tydlighet kan man också kalla det. Men helt klart. Och det ser jag på två sätt, både positivt och negativt. Men för de flesta, om man inte är riktig maximalist, så tror jag att det är positivt.
Mm. Jag tror jag med.
Så, det känns som att det är kortsiktigt möjligen negativt, men långsiktigt jättepositivt.
Mm, mm.
Men det blir en tydlighet.
Ja, men 2022, big year. Tänk dig alla de här Facebook-grejerna som kommer komma ut, metaverse, alla kommer börja fatta vad är det här med blockchain, vart ska de här NFT:erna leva? Jo, men de måste finnas på en blockchain, för att NFT:er måste kunna vara metaverse, det vill finnas i flera verkligheter, inte bara Facebooks verklighet. Så allt det där kommer bara bli, ja, det kommer bara explodera.
Man kan ju tycka vad man vill om att det är de här giganterna igen nu som ska ge sig in, de stora techbolagen, och att ska de in nu i en decentraliserad värld och bara förstöra igen. Men det positiva, om man vill hitta någonting i det, är ju att de har en jävla massa pengar för att förklara för gemene man vad det är. Och vi tog ju upp det, tror jag var något avsnitt sen, när vi pratade just om hur Facebook då, eller Meta, om vi ska börja kalla dem för det från och med nu, kommer jobba för att få folk att förstå. Och det är liksom fysiska platser där man kommer demonstrera hur det här gör. Och om inte det är bullish för krypto, så vet inte jag.
Och kanske heller det än staten. Faktiskt.
Ja, det tycker jag nog.
Yeah. Mm.
Jag har nog olika åsikter om. Mårten, du ska ha stort tack för i år.
Ja, tack själv, Gunnar. Innan vi avslutar det här trevliga samtalet idag, vad har ni själva, alltså utifrån krypto tänker jag väl då främst, på agendan för 2022?
Fortsätta ackumulera och
Ethereum.
Nej, men krypto generellt liksom. Men Ethereum är väl liksom den stora delen i den portföljen. Men jag tänker ändå liksom att jag kikar lite på Solana, och det verkar som att mycket liksom entertainment kommer hamna där, och nästa år kanske blir Solanas år då, faktiskt. Så att mer än vad det redan har varit de senaste månaderna. Nej, men så fortsätta ackumulera. Och förhoppningsvis, en sak som vi väldigt gärna skulle vilja göra i Antelope, att vi kikar lite på möjligheten att sätta upp en kryptofond. Men vi vill göra det under svensk regelverk, och FI är väl så där med oss. Mm. Men vi tänkte föra en dialog, så får vi se var vi hamnar.
Ja, men liknande här. Fortsätter ackumulera Layer 1 protocols, så Ethereum, Solana, Polkadot och så vidare. Så vidare. Tror mycket på dem. Det är väl det har visat sig i år, att det bör finnas mer än ett bara Layer 1. Det andra är just nu actually, så har vi ska lansera Europas första krypto-SPAC. En SPAC är en Special Purpose Acquisition Company. Det vill säga, man reser en påse pengar och så ska man köpa ett onoterat bolag. Så det ska vi notera den 21 januari. Ska bli väldigt spännande. Och ja, det ska bli kul. Jag har på något vis lyckats bli vd i det bolaget. Så att jag känner, för första gången så har jag ett jobb och det känns nervöst. Så att, ja.
Vad heter ditt SPAC?
Det heter HODL SPAC.
Såklart.
Och ticken kommer vara HODLs. Det är egentligen den anledningen varför vi vill göra det här. Liksom. Att det hade varit coolt att se i sina advanced portfölj att man har liksom, ja, men HODL.
Ja,
HODL stocks. Så det känns kul.
Stort,
det känns väldigt kul.
Lycka till med det, båda två.
Tack.
Med det sagt så hoppas vi att vi hörs på andra sidan året, när vi då går in i 2022. Vi kommer vara taggade som fasen. Hoppas vi hörs då. Tack och hej!
Hej!